Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why UnitedHealthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.
Hej och välkomna till Den blå hästen, avsnitt 4, som idag kommer handla om Spanien. Jag heter Malin Ågsten Triumf och jag sitter här med min pappa. Hej!
Hej!
Och jag sitter också här med min mamma.
Hej!
Vi kör igång bara, eller hur? Vad kan du berätta om Spaniens första historia?
Ja, inte så där särskilt mycket. Den är inte så intressant egentligen. Ursprungsfolket hette iberer. Än idag kallas det för Iberiska halvön.
Just det.
Och sen så kom fenicierna som expanderade våldsamt före Kristi födelse. De anlade handelsstationer överallt runt hela Medelhavet.
Och fenicierna kom egentligen från
Libanon.
Just det, och var grymma på att bygga båtar.
Ja, just de kunde bygga båtar och de lärde sig utnyttja strömmarna i Medelhavet. Så de kunde segla medströms hela tiden.
Mm.
De blev ju med tiden bortdrivna från Libanon och kom till Nordafrika, Kartago.
Som de byggde, ja.
Ja, de byggde upp den. Och det blev en jättemäktig och stor stad.
Och när var det här ungefär?
300-400-talet sådär, före Kristus. Och kartagerna kom ju i bråk med romarna.
Mm.
Och en stor härförare där hette Hannibal. Och han tågade genom Nordafrika, genom Spanien och upprättade något rike där.
I Spanien?
I Spanien, ja. Och sen så tog han ju vidare med elefanter över Alperna och försökte inta Rom och alltihopa.
Och hur var det gick med det där? Det gick ganska bra, eller?
Det gick ganska bra. Han höll på att besegra romarna, men förlorade vid ett stort slag utanför Rom.
Och det här var efter Kristi?
Nej,
det
var före fortfarande.
Hmm.
Det mest berömda med Hannibal och Rom, det var ju att han vann ett stort slag, men han förlorade så mycket folk så att egentligen förlorade han slaget.
Just det, det pratade
slaget
vi om.
Slaget
vid Cannae. Ja. Det pratade vi om i vårt första avsnitt.
Mm. Men efter det här så blev Spanien en, eller den Iberiska halvön kanske man ska säga, en romersk provins. Och det var en väldigt, väldigt rik och eftertraktad provins. Man blev störtrik om man var provinschef där. Och det låter lite konstigt, för det är väl få gånger som Spanien har varit rik i historien av sig själva. Men de odlade alltså vete och havre och annat som de behövde och forslade det på båtar över till Rom.
Romarrikets kornbod då?
Ja, precis. Ja. Sen kom ju Roms fall och folkvandringarna.
Mm.
Det är samma sak över hela Europa. Det var rena svängdörren för en massa vandaler och goter och allt vad de hette. Det hela slutade ju med i Spanien att några som hette visigoter grundade någon slags rike där.
Och vad sa du då? Folkvandringen är alltså
400-500 efter Kristus.
Mm.
Rom gick ju under 476 var det väl. Och efter det så kom alla de här människorna som vandrade runt.
Just det. Ett helt gäng människor kommer österifrån, vandrar ut över hela Europa, ja. Går överallt och sprider sig. Ja. Men tar inte över med hjälp av krigsmakt bara?
Inte bara. Utan de bodde där och gifte sig och fick barn. Det var inte, man ska inte föreställa sig folkvandringarna som att det går en här med folk och krigare först. För så var det inte, utan det var folk som flyttade på sig. Ibland var de tvungna att slåss mot urbefolkningen, ibland gjorde de det inte.
Nej.
Men de här visigoterna som de hette, de grundade något slags rike i det som idag är Spanien och Portugal. Det riket bestod fram till 700-talet efter Kristus. Då kom araberna, det vill säga morerna kallades de.
Ja, morerna. Är det alltså ett namn på en befolkning eller?
Samlingsnamn snarast för den arabiska expansionen. Efter Mohammed på 600-talet så spred sig araberna över hela Mellanöstern och hela Nordafrika. Och i början av 700-talet så kom de över till Spanien eller den Iberiska halvön.
Varför flyttade de på sig?
Ja, de ville väl sprida islam.
Ja.
Antar jag. Men det var säkert så.
Missionerande arbete så att säga.
Ja.
Ja.
Men de var duktiga krigare också. De la under sig och grundade kalifat som det hette. Det var riken som lydde under det stora kalifatet i Bagdad. Och med tiden så lyckades de erövra hela Spanien. Men då stoppades de utav en frankisk kung. Eller merovingisk var han visst. Men i Poitiers. Han hette Pippin den lille.
Vad fint!
Men han var stor i krig. Han krigade mot araberna.
När var det här?
Mitten på 700-talet någon gång.
Och vad sa du att han var för kung?
Ja, han var merovingisk. Det var föregångarna till de frankiska kungarna. Och kejsare.
Just det, för det här var ju före Karl den store.
Ja.
Och, Pippin den lille alltså.
Pippin den lille, ja. Men det här arabiska övertagandet av Spanien, eller Iberiska halvön, det var ju lite intressant för att de hade en rik kultur. De hade skolor, de hade en väldigt utvecklad konst. Man kan ju se det i Granada än idag.
Var ligger Granada?
Sydöstra Spanien.
Alhambra, är det något som har med det här att göra?
Ja, det är det. Det var en borg i Granada.
Jaha, jag tror också att det är en doft från Body Shop. Med mycket kryddor.
Jaha.
Ja.
Men de anlade borgar lite överallt. Bland annat anlade de en borg utanför det samhälle som kom att bli Madrid. Så de betydde väldigt mycket kulturellt. Men de blev också väldigt rika för de var duktiga. Eller det bedrevs mycket handel där. De drev handel över hela Medelhavet och det var judiska affärsmän som de inte bara tolererade utan de uppmuntrades och fick bo och tjäna pengar. För det hjälpte ju staten.
Ja, för den judiska gruppen var stor tidigt i Spanien.
Ja, det var.
Så det var morer och det var judar och det var visigoter som bodde tillsammans.
Ja, och visigoterna fick behålla i stort sett strukturen i samhället för det tydligen hade fungerat det ganska bra. Och förutsatt att de betalade skatt till de arabiska härskarna.
Mm.
Sen fanns det ursprungligen också berber där. Men de kastar man ut så de lever idag i Nordafrika.
Berber, vad är det för fantastiskt?
Det är ett bergsfolk i Nordafrika idag.
Det var de alltså inte från början?
Nej, de bodde faktiskt på den Iberiska halvön. Men sen blev de utskuffade.
Mm.
Och idag är de i Nordafrika.
Och vad är vi i för tid nu?
Ja, nu har, det här är en period som är väldigt lång. Från 700-talet till 1400-talet.
Mm-hmm.
Så att araberna kunde ju etablera sig ordentligt där, eller morerna kunde etablera sig ordentligt där.
Hur gick det till egentligen? Jag tänker på att det fanns väl vid den här tiden massa påvar och den kristna makten var väl superstor?
Ja, jag tror jag struntar i det där med Iberiska halvön och talar om Spanien istället.
Aha.
I norra Spanien, där fanns det ett antal kristna stater. Och den största av dem, det var ju Navarra. De här staterna expanderade. Men det var alltså inget, det får man komma ihåg, det var ingen religionskrig i egentlig mening. Utan man ville putta ut araberna och ta riket själva. Och det här höll man på med hundratals år.
Norrifrån alltså?
Ja, norr och västerifrån. Det fanns en duktiga krigare även vid Atlanten som bildade ett rike som idag heter Portugal.
Mm. Ja, det känner jag ju till.
Ja. redan på 1100-talet. Mm. Så att här gick var en lång, lång process som med tiden slutade med att Granada, besegrades i slutet av 1400-talet.
Men ändå, jag undrar varför inte påven körde över massa skepp till östkusten och försökte ta över...
Han var rädda för araberna. Dessutom var de beroende av araberna och deras handel. Så att det var inte så... Det var inte aktuellt helt enkelt. Det var de här striderna som pågick under hundratals år där man tog en liten bit då och en liten bit då. Till slut så var araberna borta. Men då, i slutet av 1400-talet, då hände något som fick dramatiska följder för Spanien. Man inrättade inkvisitionen och lät alla judar försvinna.
Varför då?
Ja, försvinna är väl felaktigt. De fick valet att antingen omvända sig till kristendomen eller åka ut.
Men vem bestämde det här?
Det var kyrkan och inkvisitionen.
Då hade de makt över hela Spanien.
Mm, mm.
Vad är inkvisitionen då?
Det är en slags kyrklig domstol som kan döma folk till de mest gräsliga straff om de inte gör som domstolen säger. Den här domstolen som bildades i Spanien, det var i första hand en domstol för att få folk att gå till den rätta tron.
Mm.
Det var inte så många som avrättades, några hundratal bara. Men det var ju många som fick spöstraff och garrotering och annat elände.
Vad är garrotering?
Man skruvade in en skruv i nacken på dem.
Alltså dessa perversa tortyrmästare alltså.
Mm.
Ha.
Men vid den här tiden så hade alltså de två stora områdena i Spanien förenats. Det var en som hette Isabella, var drottning, och en som hette Ferdinand. Ferdinand var drottning i Kastilien.
Alltså... Nej, han var inte drottning.
Isabella var drottning av Kastilien, alltså nuvarande området som är jättestort och där Madrid är huvudstaden.
Mm.
Och Ferdinand var kung över Aragonien.
Aragonien?
Ja, det är ett område som ligger i norra Spanien som vid den här tiden inbegrep även Katalonien.
Alltså, det här är säkert hur ballt som helst med Isabella och Ferdinand. Mm. Men jag har precis knäckt Tolkien-koden.
Mm.
Där har vi ju en Aragorn och vi har en Pippin.
Åh,
jag är uppfylld av detta faktum. Nej, men okej, vi kan prata vidare om de här Isabella och Ferdinand då.
Man säger att när de gifte sig så bildades Spanien. För att då hade de alltså hela Nordspanien. Större delen utav Mellanspanien, Kastilien var jättestort. Och sen erövrade man med tiden Baskien och även sydkusten. Så det blev Spanien.
Okej, så det var Isabella och Ferdinand som alltså drev ut morerna då, eller?
Ja, med hjälp av katolska kyrkan som vanligt.
Det finns ju en liten kul grej om Isabella. För enligt legenden så skulle ju Isabella inte tvätta sitt linne förrän Granada var besegrat. Och det tog ju några år. Så resultatet blev att Isabella färgad är någonting som fortfarande finns kvar när det gäller hästars färger.
Och hur är den då?
Ja, om man är noggrann så kan man väl säga att den är smutsgul eller någonstans där omkring.
Ja. Men,
men det här med judeförföljelserna, jag sa att det var någonting som påverkade Spaniens historia många, många hundra år framöver. Det var alltså judarna i, framförallt i Barcelona, Alicante och allt vad de hette, Malaga och även Madrid, som drev Spaniens ekonomi. De var handelsmän, de var bankirer och annat. Och när man slängde ut dem så förlorade hela ekonomins infrastruktur. Den bara försvann. De här spanska judarna som bosatte sig lite överallt runt Medelhavet, De heter sefarder, till skillnad från askenaser som är judar i östra Europa. De här sefarderna, de kom ju till Istanbul och Turkiet och överhuvudtaget runt om i Medelhavet och gynnade handeln där på Spaniens bekostnad.
Mm.
Det här var ju en katastrof för landet. Men det var, de blev ju rätt läriga katoliker på kuppen.
Just det. Och det här är alltså 1500-talet någonting, eller?
Ja, början. Det här började 1470-någonting när inkvisitionen inrättades. Sen fortsatte man att slänga ut judarna.
Mm-hmm.
Men det var inte bara det att man slängde ut dem. Man tog deras pengar också. Och deras, ja, överhuvudtaget deras byggnader, många hade ju fina hus, de snodde man helt enkelt. Så att det här var en katastrof fullkomligt.
Mm, och som vi vet så återupprepades det.
Ja då. Sen så under slutet av 1400-talet och början av 1500-talet så började Portugal segla runt jorden. Man seglade runt, man upptäckte Kongoflodens mynning och man seglade bort till Nya Guinea och annat. Samtidigt som Columbus fick Isabellas uppdrag att försöka komma till Indien den andra vägen. Åka runt, man visste att jorden var rund. Så åkte man åt andra hållet så skulle man förr eller senare komma till Indien. För där fanns det kryddor och annat godis.
Och det hade man hört av portugiserna,
ja,
eller?
Men det var ju inte riktigt så. Amerika låg ju i vägen. Så han upptäckte Amerika av en slump mer eller mindre.
Var i Amerika kom han i land?
Bahamas tror jag. Det var i Karibien i alla fall. Redan på Columbus tid så upptäckte man att det fanns guld i Amerika. Och det här guldet det lockade ju då en förfärlig massa människor. Inte minst Ferdinand och Isabella. Så de skickade ut trupper. En som heter Cortés som kom till nuvarande Mexiko. En annan som heter Pizarro, han var nere i Peru och Chile och tog livet av en massa inka-indianer. Det här var alltså inga härar på något sätt, det var några hundra pers de hade. Men vad de hade var hästar. Hästen finns ju inte naturligt någonstans i Amerika. Så hästen infördes av spanjorerna. Men det var inte bara hästen, de hade de här musköter också, de hade skjutvapen. Och det gjorde indianerna ännu räddare.
De gick bara in och tog...
De rövade och mördade. Så satte de stackars indianerna och jobbade i guldgruvor och silvergruvor. De dog som flugor, de kunde klara inte av det.
Och smittade indianerna med massa äckliga smittor som man hade tagit med sig från,
ja,
Europa.
Ja. Men resultatet det blev ju att de fick... Hur mycket guld och silver som helst som de körde med skepp ifrån Amerika.
Men vilka var Spaniens kolonier då?
Ja, hela Centralamerika, hela Sydamerika. Men de kom också upp i Nordamerika för de trodde det gick rykten bland dem att det fanns guld även där. Och det var en härförare som hette De Soto som har levt vidare genom ett bilmärke.
Ja, just det.
Men... De hittade inga guld, men däremot så kom de fram i, var uppe i Kalifornien och grundade missionsstationer och annat. Och i början av 1500-talet så var det då en europé som för första gången såg Stilla havet. Vad det nu skulle vara något märkvärdigt, men det ansåg man att det var.
I Kalifornien alltså?
Ja, men det här fick ju då enorma konsekvenser. All det här guldet, silvret, det forslades då över till... Spanien. Sen skulle man ju försöka då att forsla saker till Amerika. Normalt så när det gäller kolonier så brukar ju moderländerna skicka eller försöka kränga industrivaror och ja, kläder och tyger och allt.
Till urbefolkningen?
Till urbefolkningen, ja. Men Spanien valde ju ett annat sätt. De gav Sevilla, staden Sevilla, monopol på all handel med Amerika. Och Sevilla hade överhuvudtaget ingenting att sälja. Så de fick köpa allting ifrån resten av Europa. Och då blev det ju inte någon god affär längre.
Det låter ju helt idiotiskt.
Ja, men så var det. Men det var ännu värre. Under den här perioden förresten så drev ju Spanien en massa krig runt på i Medelhavet också. Allt det här guldet och silvret som man fick hem, Det användes för att betala av och betala räntor på lån som man hade tagit. Så guldet och silvret, värdet av det hamnade i, hos bankirer i Genua och i Antwerpen.
Varför då?
Jo, för man inte hade pengar tillräckligt för att föra krig i hela världen som man gjorde.
Aha.
Det här var ju rena eländet. Dessutom, det är klart att det blev lite guld kvar. Men det använde man till att köpa dyra prylar, bygga fina slott. Och de hade ju en adelskultur i Spanien som levde kvar mycket, mycket längre än i resten av Europa. Det var inte fint att tjäna pengar. Pengar skulle användas till lyxkonsumtion. Man köpte gobelänger, dyra möbler, byggde jätteslott och annat. Och det här var ju inte särskilt bra för spanska ekonomi. Den stagnerade ju. Och de levde ju fortfarande av det här att de aldrig lyckades utveckla någon ekonomi.
Efter inkvisitionen?
Ja.
Men tog de inte hem någonting?
Jo då, det gjorde de. Men de utnyttjade ju inte. I Amerika så fanns en massa växter. Potatis, ananas, majs, tomater. Tomater som man ansåg var giftiga, så de kunde man inte äta, men man tog över dem i alla fall. Avokado, kakao, bomull, vanilj, chili, tobak. Det var enorma mängder som de hade kunnat göra sig rika på, men som de använde som lyx eller som kul grejer när man hade middag och sånt där.
Var de ensamma här då i Amerika?
Ja, det var man.
Men Portugal då? Var inte de där?
Nej, man hade bestämt redan i slutet på 1400-talet att Portugal och Spanien skulle dela världen. De var oerhört mäktiga på den här tiden. Så man drog en linje någonstans mitt ute i Atlanten och sa att väster om den linjen så är det Spanien. Öster, det vill säga i stort sett hela världen, var Portugals. Och för Portugal hade ju sina upptäcktsresor som jag pratade om tidigare, som åkte runt i Afrika och kom till Indonesien och Indien. Det var alltså portugisiskt område, helt enkelt.
Så de åkte liksom runt och kingpaxade världen?
Ja, ungefär så. Sen så börjar man bråka mellan Spanien och Portugal, så man flyttar den där linjen lite grann. Så att Brasilien råkade hamna i Portugals område. Så att i Brasilien pratar man ju fortfarande portugisiska. Det blev en portugisisk koloni.
Ah.
Medan resten pratar spanska.
Jaha! Var är vi någonstans nu då i tiden, ungefär?
Vi är i början av 1500-talet, om vi håller oss till Spanien och Europa nu.
Mm.
Så Isabella, hon fick en dotter som heter Johanna den vansinniga.
Ett tråkigt dopnamn.
Ja, väldigt tråkigt. Men alla kungar och drottningar hade sån här tillnamn på den här tiden. Vi hade ju Erik Lesbo Halte i Sverige.
Ja.
Och det fanns Filip den tjock. Jag kommer inte ihåg vad de heter allihopa, men alla hade tillnamn. Om hon var vansinnig eller inte, det vet man ju inte. Men i alla händelser så blev hon gift och fick en son. Den sonen blev kung, det var Karl, kung i Spanien. Och efter ett antal krig och bråk så blev han även kejsare utav det heliga tysk-romerska riket. Så han hade alltså hela Europa, för till Spanien hörde också det som idag är Belgien. Och stora delar av Italien, hela Tyskland, Österrike, allt. Och hela Spanien, utom Portugal. Dessutom så hade han då hela Amerika. Så man sa att solen gick aldrig ner i hans rike. Det gjorde den säkert inte heller. Han var oerhört mäktig, men sen tröttnade han på att vara kejsare och abdikerade. Och då fick Spanien en kung som hette Filip den andre. Och
som fick ta över hela det här jätteriket.
Nej, han fick ta över Spanien med kolonierna. Men det tysk-romerska, det var en annan son som fick ta över och blev kejsare. Den här Filip den andre, han gjorde en grej som var lyckad, resten var rena eländet. Han utrustade en flotta och besegrade turkarna så att man kunde fortsätta handla med karavanhamnarna i östra Medelhavet. Och det var ju viktigt för i stort sett hela Europa. Men sen gick det ju rent åt skogen. Han gifte sig bland annat med Henrik den åttonde. Det var han med alla fruarna i England. Han gifte sig med en av Henrik den åttondes döttrar. Hon hette Maria, eller Mary. Och hon var fruktansvärt katolsk och lät hänga och fördriva alla protestanter som hon överhuvudtaget fick tag på. Mm. Därav namnet Bloody Mary.
Jaha, var hon i Spanien?
Alltså? Nej, hon var i London. Hon kom aldrig till Spanien. Hur det där äktenskapet fungerade, det vet man inte riktigt. Philip var i England lite då för att göra barn.
Ja.
Men det blev ju aldrig något. Men hon var aldrig i Spanien, utan hon var i London.
Känner du till den här leken Bloody Mary, som man ska säga, inne på toaletten i mörkret? Och så kommer hon fram och så dör man.
Nej. 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 Okay. Men Henrik VIII:s andra dotter hette Elisabeth. Och det var alltså Elisabeth den första som regerade i stort sett hela andra hälften av 1500-talet. Och hon lät till exempel utrusta ett antal skepp för att, de kallades för kapare, för att röva de spanska fartygen som förde guld och silver över Atlanten. En berömd är ju Francis Drake. Det finns ju med flera filmer om Elisabeth. Det antyds att han är Elisabeths älskare och så. Men det vet man ju inte så särskilt mycket om. Men det här gjorde ju Philip riktigt sur. Han vill ju trygga guldet och silvret på Atlanten. Och han lät utrusta en jätteflotta som kallades för den stora armadan. Det var jättefartyg. Och det gick ju inte så bra. Den stora armadan blåste ju sönder runt. Det kom stormar och elände, de där stora fartygen välte eller körde på grund. Och de små engelska fartygen klarade sig jättebra och kunde skjuta på spanjorerna också.
Och de hade alltså blivit utskickade av hans svägerska.
Ja, just det.
Ja.
Mm, det var.
Ja, man kan ju fatta att han blev sur.
Ja.
Och så att de blev besegrade då, den här stora armadan.
Ja, det var 1588 tror jag att det var. Som det gick åt skogen för.
För Spanien?
Ja, det gjorde det.
Och vad innebar det här då? Kunde England då dra över till kolonierna och härja runt där?
Ja, med tiden gjorde de ju det. Det här är grunden för engelska sjömakten. De kommer ju att bli under århundrade världens största sjönation. Det är inte så konstigt när man är nu att man måste ha en massa skepp. Men de byggde ju skepp och lyckades med tiden. Men det kommer vi till kanske senare. Erövra större delen av världen. Dock inte Sydamerika eller Centralamerika. Men man var ju i det som kommer att bli USA sen.
Så vad fick Spanien göra då?
Ja, man kunde ju fortfarande köra skeppen över. Lite spill fick man ju räkna med. Så att det kom ju hur mycket guld och silver som helst. Dessutom så var ju bankirerna i Genua och Antwerpen. De ville ju ha pengar. Så det gällde ju att suga ut så mycket man kunde ur kolonierna.
Mm.
Och så här höll man på alltså. Man utvecklade egentligen inga industrier och använde guldet till lyxkonsumtion och en massa fullkomligt onödiga korkade krig. Och det höll man på med i flera hundra år. De var inte med de skickade pengar till den katolska styrkan i 30-åriga kriget på 1600-talet. Spanien och Sverige var bittra fiender. Men det hade ingen större betydelse. Deras pengar bara försvann. Likaså 1700-talet. Det var en massa krig. De förlorade sina besittningar i nuvarande Italien till exempel. Det var Sicilien förlorade man. Man förlorade det som var som är Belgien idag. En sak som brukar nämnas, det var lite tidigare, det skulle jag ha sagt förut. I början av 1500-talet så krigade man i Italien. Där fanns det en oerhört beryktad händelse. Det var när de spanska trupperna anföll Rom. Det heter Sacco di Roma på italienska. Och det var vid den erövringen som hela det antika och medeltida Rom förstördes. De var fullkomligt grymma. Man talar om vandalism, men vandalerna var ju bara en smekning jämfört med de spanska trupperna på 1500-talet. De rev ner palatsen och överhuvudtaget allt, utom Vatikanen förstås. Men det världsliga Rom, det grusade sönder fullkomligt.
Ja, det visste man inte.
1700-talet så krigade man bland annat mot England. Det brukar man ju göra lite då och då.
Ja.
Där förlorade man en del av spanska fastlandet, Gibraltar, förlorade man. Och Gibraltar är fortfarande en engelsk koloni. Och hade en enorm betydelse för Englands utveckling. De kunde vakta över hela Medelhavet genom att man hade Gibraltar.
Men ja, just det, för det ligger ju längst ner i Spanien.
Ja. Och det ligger alltså i ett sund mellan Atlanten och Medelhavet. Befäster man det sundet så har hela Medelhavet har man i sin hand.
Ja, just det. Och det här hände
1713 eller något sånt där.
Men vad hände mer på 1700-talet? Hur var det med den här hur var det till exempel, var man aktiv på franska revolutionen eller i franska revolutionen?
Den hade ingen som helst betydelse egentligen. Det som är främst driver en revolution, det är utbildning. Och det satsar man ju inte på i Spanien. Så att det var adelsmännen och det var rika storbönder. Och resten var alltså, levde under eländiga förhållanden. Och det var ingen revolutionär miljö överhuvudtaget.
Men hur var det till exempel, spred sig boktryckarkonsten till Spanien? Alltså, fanns det, hur var det med läskunnigheten om man jämför med typ till exempel Tyskland eller Frankrike?
Ja, den var mycket, mycket lägre.
Mm.
Men det är klart att de bildade klasserna, adelsmännen, storbönder och annat, de kunde ju läsa. Och det är klart att böcker fanns. Inte bara religiösa böcker. Man skrev till exempel böcker om Amerika och Columbus upptäckt och sånt där. Och det hade ju stor psykologisk betydelse om inte annat.
Vadå då?
Man hade ju en eurocentrisk syn på världen. Det som Europa gjorde, det var det som gällde. Jag menar, USA eller Amerika, det upptäcktes, som man ska vara noga, av vikingarna långt, långt tidigare.
Mm.
Men det fick en stor betydelse genom att Columbus och spanjorerna åkte dit och skrev böcker om det till resten av Europa. Vikingarna kunde ju inte skriva böcker. De kunde ju inte ha runstenar med sig.
Lite hedligt PR-arbete alltså.
Ja, det var verkligen ett hedligt PR-arbete. Men någon ekonomisk utvecklingsbetydelse, det hade det ju inte.
Nej.
Spanien är ju fantastiskt på det sättet att man är underutvecklad ekonomi, har en underutvecklad ekonomi i århundraden.
Och hade det att göra med också att man var, att hela landet var katolskt i jämförelse med att det fanns protestantismen och att Luther gick och skulle lära folket
att läsa? Det hade säkert en väldigt stor betydelse. Prästerna var ju kungar i församlingarna ute på landet. Och de var ju inte intresserade av att lära folk läsa eller få dem att överhuvudtaget utvecklas. De ville ha goda herdar själva.
Hade de inte väldigt dåliga kommunikationer? Var det bara så att det var kring kusterna som man hade ordentliga vägar och sånt?
Ja, det är klart att det hade ju en stor betydelse. Man hade alltså dåliga vägar upp till Europa. Så att handeln kunde ju inte utvecklas längs några vägar. Det var ju så att de spanska staterna såg sig till sig själva och byggde vägar som gick till deras huvudstäder och sånt. Men kommunikationerna inom Spanien var ju klart eftersatta. Men sen kommer vi ju in till slutet av 1700-talet och början av 1800-talet. Då har vi Napoleon. Först var det franska revolutionen på 1780-talet. Resultatet av den blev ju inte bara frihet, jämlikhet och broderskap. Det blev ju också Napoleon. Han la under sig hela Europa och försökte ju att erövra Ryssland. Och det gick inte så bra. Sen blev han avsatt. Och han förlorade till slut vid Waterloo och blev satt på Santa Helena. Men när han skulle lägga under sig Europa så la han även under sig Spanien. Och han var ju en genial härförare, så han gick ju rakt in och tog över hela Spanien. Satte sin bror, som han alltid brukade göra, som kung i Spanien. Men det blev ju uppror, och engelsmännen och Napoleon hatade ju varandra. Engelsmännen skickade dit en stor armé. Och engelsmän vann ju alla krig där man kunde få till ett slag. Därför var ju Waterloo väldigt bra. Det var
ett sjöslag?
Ja, helst inte, men landtrupperna. De hade tjusiga röda rockar, gick i formationer och väntade att fienden skulle göra detsamma. Men det gjorde de ju inte i Spanien. Där satt de på sina bergstoppar och sköt på de där engelsmännen som tågade sina röda rockar. Så de höll på i många, många år. Och det gick som sagt inte så bra. Till slut så var ju, behövde ju Napoleon flera trupper som var tvungna att dra bort lite folk ifrån Spanien. Så att med tiden så vann de ju i alla fall.
På att man liksom,
ja, på den här utmattningen, ja.
Och vad är, nu är vi inne på i början av 1800-talet alltså.
Ja. Ja. Men under tiden så hade ju, vi pratade om engelsmännens dominans på havet. Och engelsmän och fransmän höll ju på och krigade med skepp under den här perioden. Och engelsmännen fick ju fram en känd amiral, amiral Nelson.
Mm.
Och han utrustade en flotta för att slå den franska flottan. Och det gjorde han vid slaget för Trafalgar. Trafalgar Square i London.
Ja, just det. Var det utanför London, England menar jag?
Nej, det var utanför, ja, utanför Cadiz egentligen. Det är en udde i södra Spanien som hette Trafalgar.
Men Trafalgar?
Ja, någonting sånt. Så att där vann engelsmännen. Och det betydde att de hade fortsatt herraväldet på havet. Och Napoleon hade någon tanke om att han skulle invadera England, men det gick ju inte då. De kunde ju ligga där ute i kanalen och blockera de franska hamnarna, så de franska skeppen fick ligga kvar där. Så det hände ju egentligen inte så mycket. Det var ett väldigt viktigt slag där för England. De befäste sitt herravälde över alla hav. Det fanns inga konkurrenter egentligen. Den enda konkurrenten som fanns, det var Spanien, och deras skepp fick ligga i hamn för engelsmännen låg utanför.
Mm-hmm. Ja, just det.
Nu har vi kommit en bit framåt här till i början av 1800-talet. Och då blev det ännu eländigare för Spanien, för då gjorde sig alla de amerikanska kolonierna fria. Simon Bolivar är kanske den mest kända, han grundade Bolivia. Men även de andra staterna blev fria. De förlorade hela sitt kolonialvälde.
På grund av liksom upprorsmakare då?
Ja,
eller?
Det var det.
Och mindre pengar att slåss med.
Ja. Och de hade ju inga möjligheter. De hade inte råd helt enkelt att utrusta någon armé som skulle försvara kolonierna. De blev fattigare och fattigare, och det var fortsatta krig under hela 1800-talet mellan olika stater inom Spanien.
Mm.
Under senare delen av 1800-talet så växte det ju fram en arbetarrörelse. Marx och Engels, de skrev ju sina skrifter, Das Kapital och allt vad de hette. Och i övriga Europa så fanns det ganska mycket industriarbetare. De blev ju då målgrupp för det här.
Mm.
Marx ansåg att Spanien var ett hopplöst fall. Han ansåg att bönder var idioter, skrev han. Socialismen fick alltså inget fäste i Spanien, med två undantag. I Katalonien och i runt Barcelona alltså, och i Baskien.
Och det är långt norrut.
Det är långt norrut, ligger vid Biscayabukten och Atlanten. Och där hade det utvecklats industrier. Och de var förhållandevis rika, de två staterna, jämfört med resten av Spanien. Och där bildades socialistiska och även anarkistiska rörelser som sen kommer att få en stor betydelse för 30- och 40-talen.
Nu är vi alltså precis på 1900-talets början eller 1800-talets slut? Liksom.
Nej, vi är på 1910-20-talet. Första världskriget var Spanien inte inblandat i överhuvudtaget. De hade inga pengar, de kunde inte bidra med någonting.
Och det fanns heller inget intresse att komma in och ta över i Spanien?
Nej.
Nej.
De hade ju fortfarande kungar.
Mm.
Och i början av 30-talet så blev det en revolution, kan man kalla det. Då avsattes kungen, det gick ganska fredligt till. Man bildade ett stort antal regeringar i Madrid som satt, var ungefär som Italien efter andra världskriget. De satt några månader och så kom några nya och så blev de sparkade. Så hade man val bara varannan månad. Och det här framstod ju för de rikare delarna av landet, även för militärer och kungatrogna och andra, som rena eländet. Det här måste man göra någonting åt. I Nordafrika satte en general, eller han var någon garnisonschef eller någonting, som hette Franco.
Mm.
Och denne Franco, han gav sig själv uppdraget att bringa ordning och reda i Spanien. Så han utrustade en armé, åkte över från Nordafrika till Sydspanien. Den armén blev större och större och större. Man erövrade till slut Madrid och det slutade med att man erövrade hela Spanien.
Gillade folk honom alltså?
Ja, de som hejade på honom. Det var katolska kyrkan i första hand, det var militärerna. Och det var royalisterna, alltså de som ville ha kungadömet tillbaka. Det här väckte ju stor förtvivlan runt om i världen att Franco höll på att ta över. Nu är vi på 30-talet. Både Mussolini och Hitler hade ju bildat sina riken och så såg man det tredje rike växa fram.
Mm.
Hitler gav ju motvilligt några tusental människor som skulle hjälpa Franco. Det var teknisk hjälp han fick i första hand, alltså tanks och flygplan ifrån Tyskland.
Men var han alltså fascist, Franco?
Ja, det var han helt klart. Mussolini var ju mer intresserad, för att det var ju ett medelhavsland. Så han skickade ett 40 000 man som skulle hjälpa Franco.
Mötte han stort motstånd då, alltså Franco?
Ja, det gjorde han. Vi ska bara ta det här med Tyskland ett tag.
Mm.
Tyskland skickade alltså teknisk hjälp. Och det har ju allmänt ansetts att det var en övning för tyska krigsmakten att åka till Spanien och se hur det gick till i riktiga krig. Bland annat så hade de en flygstyrka, heter Condor-divisionen. Och den hade bombplan. Man skulle öva sig och bomba. Och då hittade man en liten stad i Basken som heter Guernica och släppte ner ett antal bomber, lyckades förstöra i stort sett hela stan. Och det var några som dog också, det var inte så väldigt många, men i alla händelser. Det här fick en enorm betydelse, att man bombade städer med flygplan. Det hade man aldrig gjort förut. En berömd spansk konstnär, Picasso, målade en tavla som är jättelik 7 meter eller något sånt där, och som idag sitter på ett museum i Spanien. Och den här har fick
av det här liksom.
Den heter Guernica helt enkelt, tavlan. Mm. Och den fick ju då en väldigt stor betydelse.
Hade man gått över någon gräns då för vad som var okej i krigsregler och inte?
Det tyckte man ju. För att man hade ju flygbombningarna kom. Första världskriget hade ju inga flygplan egentligen. Det var dubbeldäckare som släppte ner handgranater på folk. Men här hade man alltså riktiga flygplan som kunde bomba ordentligt med någorlunda precision i alla fall. Det hade aldrig hänt förut. Och det här som sagt fick ju en enorm psykologisk betydelse.
Förlåt.
Det var ju civilbefolkningen som drabbades på ett helt annat sätt i det här sammanhanget.
Just det.
Tidigare hade ju krigen varit någonting mellan proffsen. mellan soldaterna. Men det här var alltså civilbefolkningen som dog.
Från att ha varit lite som ett jobb, ja, till att det kommer liksom till bakdörren.
Mm, precis. Det här fick ju en väldigt stor betydelse just för resten av Europa och även USA. Man satte upp någonting som man kallar för internationella brigaden, och som var frivilliga från hela Europa och även USA. Bland annat då, en del var ju kända. Det var Hemingway till exempel. George Orwell, han med 1984, skrev en berömd bok som heter Hyllning till Katalonien. Willy Brandt, som sen blev president i Tyskland, han var med och kämpade i den internationella brigaden. Det var inte bara författare och kändisar som var med in. Men problemet var ju att de inte hade någon militär utbildning eller militär träning. Man kom till Spanien, så satte man ett gevär i händerna på folk och så dog de som flugor när Francos duktiga militärer sköt ihjäl dem.
Ja, för det där har vi ju tagit upp i nästan varje avsnitt om hur man vinner ett krig.
Mm.
Att det var en teknisk uppfinning.
Mm.
Det var en briljant härförare.
Mm.
Det var eventuellt skrämseltaktik. Nu kommer det en snöplobba som ska åka förbi. Men det här med övertygelse, det funkar inte riktigt, eller?
Nej, det gjorde det inte. De hade alltså ingen... De var väldigt övertygade, men de var väldigt dåliga soldater.
Så vad hände då? Och när är vi nu?
Det här var mellan 36 och 39, det spanska inbördeskriget.
Så det här var verkligen en föraning vad som komma skulle i andra världskriget på andra delar?
Ja, det var det. Det hela slutade ju med att Franco vann. Barcelona och Katalonien var den sista erövringen. Och efter det så bildade ju Franco den Franco-Spanien.
Och det var, vad är det?
Ja, det var ett rike där han styrde, eller hans folk styrde, med väldigt fast hand. Man började med att avrätta delar av de som hade drivit den internationella brigaden och de som var motståndare. Man avrättade massor med folk i både Basken och Katalonien. Motståndet mot Franco var ju i första hand socialister, kommunister och anarkister. Och ledarna för de här, de tog man livet av, torterade på det mest hemska sätt. Och man kanske skulle säga också att Hitler försökte ju vid åtskilliga tillfällen att få Franco med i andra världskriget.
Mm.
Bland annat att han skulle erövra Gibraltar.
Mm.
För att det hade ju en stor betydelse för både den tyska och italienska striderna i Nordafrika.
Ja, just det. Det kan man ju förstå, ja.
Men det gjorde han inte. Han skyllde på att Spanien var utfattigt, utblottat och att alla var krigströtta. Så han förklarade sig neutral med citationstecken.
Mm.
Han var ju fascist. Men han deltog alltså inte i andra världskriget. Spanien under Francos tid var i vanrykte i resten av Europa. Man talade om de ökända fängelserna med tortyr och mord. Och massor med människor deporterades för att de hade varit motståndsmän, eller det var ju inte så, de riktiga motståndsmän som hade kämpat emot Frankrike, de tog man ju bara livet av.
Mot Franco?
Ja. Medan andra som i anden var emot honom och hade någon form av utbildning eller någon form av ställning, de deporterade man till öarna. Mallorca, Menorca, Ibiza. Och där fick de leva och bo. Men de fick ju aldrig något inflytande egentligen.
Är det därför de där öarna sen under 70-talet blev helt knarkiga och det var massa musik och konst? Och
det vet kanske du mer om.
Du har ju bott där, mamma.
Jag har bott där en kortare tid. Jag tror inte att det här med knarket har direkt med det att göra. Däremot så vet jag att till exempel på Ibiza så fanns det väldigt skickliga kirurger vid lasarettet där.
Jaha.
Och det var sådana som hade på sin tid deporterats. Och likaså fanns det ja, andra skickliga yrkesmän i olika kategorier.
Ja.
Fortfarande. Som då med hjälp av befolkningen på öarna hade kunnat fortsätta att leva efter kriget. Och...
Så det var någon slags brain drain då?
Ja, det var det ju helt klart.
Ja.
Man ska inte underskatta den katolska kyrkans makt. De var inte särskilt intresserade av folk med hjärnor. Men även royalisterna var ju starka. De ville ha en ny kung. Och i slutet på 40-talet så gick han med på att skapa ett kungadöme igen efter hans död. Så han utsåg en Juan som var son till den kung som hade störtsats på 30-talet till kronprins. Han var 9 år då. Han skulle då uppfostras till kung och uppfostras i fascistisk anda. Hur det gick med det vet vi ju idag. Han har ju återinfört demokratin och han har återinfört val. Och han är visserligen väldigt mån om den katolska kyrkan men han går inte i dess ledband på något sätt. Så att det gick väl så där med Francos dröm om en fascistisk kung.
Vad intressant. Man undrar ju lite hur det kom sig att han bröt med det här fascistiska. Om det var en anarkistisk guvernant eller om det faktiskt bara var så att han tänkte själv.
Han verkar ju väldigt skärpt den här kungen. Så jag tror han tänkte själv och insåg fascismen är död. Den dog med Hitler och Mussolini.
När dog Franco då?
75 dog Franco. Och då blev han kung.
Juan Carlos.
Ja, det heter han va?
En sammanfattning av Francos Spanien var alltså hell.
Ja, de europeiska eller världens stater, de försökte ju isolera Franco Spanien. Man associerade Franco Spanien med Hitler och Mussolini. Men det kalla kriget kom ju och USA behövde baser. Så att Franco gick med på att inrätta ett antal både flottbaser och flygbaser i Spanien. Och det var någon slags signal till de andra att det var okej att handla med Spanien. Så att det var grunden till den spanska massturismen och spanska varor började säljas runt om i Europa. Och det blev väl inte någon normalisering direkt under Franco. Men 10 år senare, det här skedde på 60-talet, 10 år senare kom Juan Carlos.
Föddes alltså charterturismen i Spanien?
Föddes och föddes. Man åkte ju buss redan på 50-talet ner till Italien också.
Mm-hmm.
Men massturismen till solkusten och Medelhavskusten överhuvudtaget, den föddes ju i Spanien. Och den blev ju bara större och större från 60-talet och framåt.
Och det här skedde då fortfarande medan Franco levde?
Ja, till att börja med i alla fall. Slutet av 60-talet började ju explosionen utav turister i Spanien.
Okej, så Juan Carlos tar över 75, blir kung, börjar liksom föra Spanien in i någon slags demokrati.
Mm.
Och då har man levt ända sedan mitten på 30-talet i en diktatur.
Ja.
Det måste ju ha varit en ganska jobbig omställning.
Ja, det måste det verkligen ha varit. Men det var, Spanien hade ju en... Dels så hade man då upprättat handelskontakter med resten av världen efter 60-talet. Och dels så var folk väldigt trötta på Franco och ja, överhuvudtaget ofriheten. Och det hade ju en psykologisk enormt stor betydelse. Nu var inte Juan Carlos på något sätt befriad från historien. Det finns en berömd scen när militärerna går in i den spanska riksdagen med vapen och försöker att ta över den.
Mm.
Den sändes direkt i tv över hela världen.
När då?
Måste ha varit i slutet på 70-talet någon gång. Ja, det måste det ha varit. Och det gick ju inte så bra. Jag tror de tog till fånga tog dem, men de blev nog inte skjutna i alla fall.
Nej.
Men sen fortsatte ju Spanien. Och På 80-talet gick de med i EG och det hade ju en väldigt stor betydelse. De fick ju hur mycket miljarder som helst ifrån EG för att rusta upp sin infrastruktur. Järnvägar och vägar, byggde motorvägar över hela Spanien. Och det här hade ju en viss betydelse för handeln inte minst. Men under den här tiden så fanns det ju folk som... Dels så var de olika staterna inte särskilt roade av att vara Spanien. Spanien som nation stärktes ju av Juan Carlos som var central figur och även inträdet i EG. Det här fick ju då ett antal grupper att försöka revoltera mot den spanska staten. Det mest kända är ju ETA från Basken som var specialiserade på lönnmord. Och sköt folk.
Och varför då?
De ville ha ett fritt Basken.
Men varför går man omkring och skjuter folk?
Då skjuter man folk i den spanska hierarkin. Folk i Madrid som styr och ställer för att göra dem rädda. Och förr eller senare så trodde då ETA att de ställde till med så mycket elände så att de skulle bli en fri stat.
Och när var det här, sa du?
Ja, det här var 80- och 90-talet, 90-talet framförallt.
Alltså ren och skär terror?
Det var terror, helt och hållet.
Hade man inte lärt sig av till exempel Tyskland att det här funkar inte riktigt?
Nej, man hade inte det. Men det har, ETAs makt har ju minskat. Den spanska polisen, eller säkerhetspolisen, använde ju samma metoder. De började lönnmörda ETAs ledare. För att försöka minska deras inflytande. Och där blev ju, när det upptäcktes sen, så blev det en politisk skandal av rang. Att staten lönnmördar spanska medborgare. Så att det var en massa människor som fick avgå och fick sparken och så. Men bizarrt nog så hade det ju en viss betydelse. För ETAs ledare fick ju fly över Pyrenéerna till Frankrike. Så de bosatte sig i Sydfrankrike istället för i Basken.
Mm.
Och deras inflytande minskade ju dramatiskt. Det finns en händelse i Spaniens terrorhistoria som fick en enorm politisk betydelse. Det var ett bombdåd på en station i Madrid, Attoca. Och det var massor med människor som dog. Och premiärministern, eller statsministern, gick ut och sa: det är ETA som har gjort det här.
Mm.
Och han blev ju oerhört populär då, för han skulle ju ta åtgärder mot ETA.
När var det här?
2004.
Jaha,
det är ganska nyligen
det.
Alltså. Ja. Och sen så visade det sig att det var inte alls ETA. Så han förlorade valet sen och fick avgå. Det var en Al-Qaida-besläktad rörelse som ville slänga bomber för att ställa till elände helt enkelt.
Vad då, visste den här premiärministern att det inte var ETA, eller?
Han fick reda på det väldigt snabbt, men höll tyst om det.
Så vad hände efter det då? Då bytte man regering?
Ja, man byter regering igen, men man byter inte lika ofta som på 30-talet. Men man har bytt regeringar väldigt mycket. Men de här regionala motsättningarna som har karakteriserat Spanien i alla år, de har ju förstärkts nu, men försöker inte driva igenom sina krav med gevär längre, utan med rösträtt och demokrati. Man hade val i Katalonien alldeles nyligen. Och det var ett parti där som krävde frihet från Spanien. Men det vann inte valet. Men man är tvingad att gå med på en folkomröstning om något år eller när det är. Och detsamma gäller Basken. ETA är väldigt betydelselöst nu, men det finns ju starka rörelser, partier inom Basken som vill skilja Basken från Spanien. Ja, det hela har ju med ekonomi att göra. Katalonien är ju det absolut rikaste området i hela Spanien. Och de har stora industrier och de har tryckerier och de har massor och tjänar väldigt mycket pengar. Och bidrar till Spaniens BNP, jag tror det var 20%, det är jättemycket i alla fall. Så de tycker inte att de ska jobba i Katalonien och bidra till bönder i Kastilien eller i, ja, i Andalusien eller någon annanstans. Likaså Baskien. Baskien har traditionellt varit ett väldigt, väldigt rikt land med en stor skeppsindustri och fartygsindustri, varv och sånt. Och även industrier.
Mm.
Så de tycker inte heller att de ska bidra till resten av Spanien. De vill vara själva.
Ja.
Så att vi får se. Det här har alltså varit, om man ska karakterisera Spanien, så har det varit ett antal stater som ibland kallar, som har kallats för Spanien och ibland har någorlunda hållit ihop. Men under historiens gång så har de här staterna krigat emot varandra och ställt till en massa elände. De här staterna uppstod redan under moriska tiden. Till att börja med så var Spanien och Portugal var ju ett område som styrdes av Bagdad. Men det slutade man med efter något hundratal år och bildade stater istället. Och de staterna är de grunden till de stater vi ser idag. Katalonien, Aragonien, allt vad de heter.
Okej, okay, så då kan jag kanske lite fatta varför man ser sig själva som en egen liten nation.
Ja, de har en viss tradition bakåt.
Mm.
Det andra som karaktäriserar Spanien, det är, vad ska man kalla det, tappade sugar. De har inte lyckats göra särskilt mycket med sin rikedom. De har varit fattiga ständigt och jämt. Vad det beror på har man säkert skrivit massor med böcker om. Men jag tror att den starka katolska tron har bidragit i hög grad till att landet inte har utvecklats. Dagsläget i Spanien, det ska vi bara beröra lite grann. Och man har en galopperande inflation. Och man har en hög arbetslöshet. Man har i dags dato har man inte begärt att få ytterligare pengar från EU. Man vill försöka klara sig själv. Men det vet vi ju inte hur det kommer att gå. Det här är någonting som dyker upp i tv och radio varenda dag. När behöver Spanien mera pengar? Anledningen är den gamla vanliga. Det är en bostadsbubbla. Man byggde som dårar på från 70-talet och framåt. Och lånade pengar av bankerna. Bankerna håller på att gå i konkurs. Banker kan aldrig tillåtas gå i konkurs i ett kapitalistiskt samhälle. Och därför behöver de mera pengar. Och mera pengar och inflation, det går inte så bra ihop.
Vad tror du då?
Jag tror att de måste ha pengar. Men frågan är vad Merkel säger.
Mm. Är det något vi har glömt i Spaniens historia, tycker ni?
Ja, det är deras nordafrikanska kolonier. Det fanns något som heter Spanska Marocko och Spanska Sahara. Spanska Marocko, det var alltså alla områden i nuvarande Marocko som låg ut efter Medelhavet. När staten Marocko bildades så fick Spanien behålla vissa städer. En heter Ceuta eller något sånt, va? Och så var någon annan också. Melilla. Och det har de fortfarande. Och det är alltså städer som ligger i Marocko och som på senare tid så har ju ställt till massor med elände. Det har varit städer där man har smugglat sig själva över till spanska fastlandet. Ceuta har man till exempel idag byggt en mur för att hindra folk från Afrika, från Marocko framförallt, att ta sig in. Det fanns ju ett annat område också, det heter Västsahara, som var spansk besittning. Och det förlorade Spanien, eller förlorade man, avträdde det någon gång på 80-talet. Och nu håller Mauritanien och Marocko på och bråkar att vill ta över det området, medan en frihetsrörelse som heter Polisario vill skapa en egen stat utav det här området. Och det här är inte klart, det dyker upp i tidningar och tv lite då och då. Men Spaniens imperium, det är bara sista delen utav det.
Men hörni, det var väl allt för idag då, helt enkelt.
Ja.
Jag tänkte lite så här att om det är så att vi kommer på något annat som vi har glömt eller någonting, då kan vi ju lägga ut det på vår Facebook-sida.
Mm.
Den heter Den blå hästen, om det är så att man har missat det. Vill man ställa frågor om dagens program, antingen till pappa eller till mamma, så kan man skicka ett mejl till dbh@triumf.se. Nästa vecka, vad ska vi prata om då?
Ja, det är du som bestämmer.
Yes! Då får vi se vad det blir helt enkelt. Tack så jättemycket för idag. Tack pappa.
Tack.
Och tack mamma.
Tack.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.